I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Inte dig här, men om du tar och går ett varv så ska vi se om vi kan. Vi kan få vara med i ett senare tillfälle. Ja, så kan man också börja en podcast. Vi säger välkomna till fotbollspodden avsnitt 100. Ja, vad blir det nu?
Ja.
18.
Kan vara.
Ja. Jag tror nämligen att förra gången som vi såg så gjorde det här. Det var ju väldigt länge sedan sist. Vi får be om ursäkt till våra kära lyssnare för att vi har hållit er på halster i flera veckor. Det finns en anledning till det här.
Det finns ju ett inspelat avsnitt.
Det finns ett inspelat avsnitt någonstans ute i cyberrymden, men på grund av
Advertising Space som Robbie Williams sjöng.
Exakt. Men eftersom att det finns det finns ett uttömligt antal timmar av teknikfrustration per vecka, så och den det saldot slog i taket med råge. Ja. Så vart det inget avsnitt helt enkelt för två veckor sedan. Vi la ner det projektet. Det var ett sånt jävla, för att använda ett kraftuttryck som jag ofta frekventerar, struligt.
Ja.
Så att vi ställde in det avsnittet på grund av regn. Håll till godo med det här avsnittet istället. Det
är 118.
Så nu är vi här. Det är jag, David Kallermo. Jag sitter här på vid ett bord i Fresta med Linus Berglund.
Ja. Patrik Hillman.
Och Patrik Hillman, precis. Och det är ungefär dem vi har runt det här bordet.
Ja, precis.
Ingen annan.
Utan vi sitter här en småtrivs och ska prata lite.
Hemma hos mig.
Hemma hos Linus, precis. Det är
ingen annan.
Det är han som bor här. Och vi ska prata fotboll, helt enkelt.
Ja.
Vi gör gärna det med, och vi tar gärna input ifrån er. Ni hör ju ofta av er på fotbollspodden@hotmail.com.
Precis.
Och det är ju en trevlig kanal som ni gärna får fortsätta att mejla på. Vi tycker om hiss, och vi tycker om diss, och vi tycker om förslag på innehåll och sådär. Så att fortsätt gärna med att komma med sådana typer av inspel.
Vi fick ett mejl i veckan, kan jag säga, till er.
All right.
Som jag inte har nämnt för er.
Ja,
som är, vi fick en invit till Åland.
Nämen.
Till Puff Open curling.
Puff Open.
Någon europeisk curlingturnering.
Puff Open. Puff är då alltså den penningautomatföreningen på Åland, som är de här stora spel.
Exakt.
Det är deras svenska spel, kan man säga.
Mm-hmm.
Ungefär. Fast de är lite mer framgångsrika förstått än svenska spel på att göra kreativa
kasinolösningar.
Men de har ju finlandsbåtarna, va? Alla de här maskinerna man drar i spakar, det är ju Puff som opererar dem. All right, så Puff Open kanske? I curling just.
Ja.
Man måste vara fyra, va, för curling?
Ja, det var för kvinnor dessutom.
Dessutom, så vi kanske behöver ta in några.
Det blir tufft. Men vi var inbjudna att titta.
Vad kul.
Titta.
Ja. Roligt.
Inte delta.
Nej.
Hur,
om inte du tjej.
Vad får vi för gage för det här? Har de någon?
Det var märkligt.
Det var ett mejl.
Ja.
Ett vanligt mejl till oss. Och så stod det by the way,
kom hit.
Ja, vi är inbjudna.
Roligt.
Ja,
men vi tackar ju såklart för allt sånt. Vi ska kika. När skulle det här äga rum?
När åker vi?
15 maj tror jag.
15 maj, ja. Men vi får se om vi ses. Om vi har de här fans ute på Åland. Vi har ju några stycken som är Ålandsbevandrade. Det vet vi sedan tidigare.
Ja, det vet
pratat oss till rätta vad gäller diverse åländska Mariehamn. Men så att hålla ögonen öppna kring den 15 maj. För då kan vi dyka upp i en curlinghall nära dig.
Precis.
Och om ni vill bjuda in oss på något annat event. Skidsport-event i någon landsände eller strax utomlands. Så, ja, det är fotbollspodden@hotmail.com som gäller även för den typen av inviter. Vi tackar så mycket för allt sånt i förväg.
Med råge.
Men med det sagt så går vi över till den här poddens fasta och kanske viktigaste inslag. Nej, inte viktigaste, men det är i alla fall ett fast inslag, och det är ju namnsdag.
Ja, men det är väl superviktigt.
Ja, det är ju viktigt
tycker
att
hålla. Tycker vi i redaktionen.
Absolut, vi har ju enhälligt röstat för att fortsätta med det.
Ja.
Snart 120 avsnitt så har vi någonstans ändå hållit den fanan högt.
Vad har vi idag då?
Patrik, du har ju fan koll på det här.
Jajamän, vi har Kristoffer och Kristel.
Kristel med L på slutet.
Ja.
Okej, okay, så det är Christelle. Tjejen.
Ja, alltså. Christelle.
Ja, mm. Inte Christer.
Nej, inte Christer, utan nej. Christelle.
Har, då undrar man ju direkt, har Christer med R också en namnsdag?
Det vet jag inte.
Eller får han hålla till godo med den här Christelle?
Ja, kanske får nöja sig med Christelle.
Okej, okay, ja. Mm. För, ja Christelle är ett,
egen.
För Christelle är ju ett tjejnamn.
Ja, det, ja, precis. Ja. Vilket, jag är med på det.
Vilket ju Christer... Ja. Primärt inte jag.
Nej, korrekt.
men vi lägger Christer och så pratar vi istället om Christelle. Ska vi börja där? Christelle. Vad har vi på Christelle?
Ja, vad har vi?
Christelle.
Ja. Christelle.
Jag tror att ni uttalar det fel. Det är inte som kristall, utan det är, alltså, det är Christelle.
Ja, inte Christelle. Som Christer.
Ja, fast med L.
Ja,
om du tänker dig att du
fast
är...
Fast jag tänker att det finns ett, alltså, ett fransklingande.
Ja, som är uttal också. Så, som
med
Estelle.
L-L-E.
Som Estelle ungefär.
Ja, Christelle.
Med L-E på slutet.
Ja, och det kanske det gör.
Christelle.
Ja, vi, så här, vi är inte, vi är bjössiga. Om du heter Christelle med L-L-E på slutet, ja, så vi grattar dig idag också.
Ja,
ja. Men har vi några namngivna personer som heter just Christel?
Jag har ingen.
Nej.
Jag har en gammal kollega som heter Christel Widenberg.
Ja.
Advokat i Uppsala.
Ja, grattis.
Ja. Hon är verkligen härlig.
Hon är härlig.
Härlig person. Ja, ja. Stort grattis till dig.
Kul.
I övrigt vet jag inte så många som har det här namnet.
Nej.
Nej. Men Kristoffer sa vi. Mm. Där finns det väl.
Jag tror att den moderate landstingskommunpolitiken Chris Heister. Jag tror att Chris där, det är kort för Christel.
Ja, okej.
Okay. Tror jag. Ja. Kan vara fel också, men det, jag tror att hon heter så. Det kan också vara Kristina eller något annat hon har förkortat. Men vi säger att för sakens skull.
När du ändå har sökt så djupt, ja, så det kanske det är nog Christel.
Crystal Benstein.
Crystal.
Ja. Crystal Palace.
Ja, exakt. Men också, också en fotbollsspelare i USA, damfotbollsspelare. Men hon heter Crystal.
Ja, men det vi slänger med henne också.
Ja, tycker jag.
Absolut.
Crystal Woods.
Ja.
Ja, det är mål någonstans.
Det är mål, har vi. Ja, det är ju en match som
Shima, pågår här du i sitter ju...
Monaco... Jag kan säga att jag ligger lite efter din TV, så jag vet inte ännu vilka som är mål. Men Monaco har hörna, så det är rimligtvis Monaco som gör mål.
Men är det den matchen vi har på TVn också? För ja, det är två matcher. Det är, ja, samma.
Det är samma match.
Ja.
Bara att jag ligger en aning.
Din stream är lite efter matchen men, ja, på TV. Men,
ja. Vi har ju Shima ringside.
Precis, ja. Shima är liksom en split vision där. Ja. Hawkeye uppe i... In the sky, så han ser vad som händer.
Men tillbaka till Kristoffer.
Ja, för Christer är vi klara med. Grattis alla som heter så oavsett hur ni stavar det. Ja, och Kristoffer har ju också namnsdag.
Men Kristoffer, vad har du blivit med?
Ja, nu gjorde Monaco mål.
Ja, Monaco. Kul eller?
Mm, ja,
så då är det bara ett mål.
Ja, ett mål. Då är det vidare.
Två mål.
Ja, 2-0.
Så att det är två, men gör City mål nu så blir det kämpigare. Då måste de göra två till. Så,
ja.
Det kan bli en mårig historia här också då kanske.
Vem vet, man ska aldrig säga aldrig i sån här Champions League.
Kristoffer, jag måste bara säga när jag har på näthinnan. Jag vet inte varför jag vill droppa det egentligen. Men Kristoffer Johansson, han dömdes för ett mord på en asiat i Boden 2013. Jag vet inte.
En asiat,
jag hade det på
en asiat i Boden, Kristoffer Johansson.
Ja. Han är inte asiat alltså.
Okej, men
utan han mördade
den här personen som dog var asiat.
Hans offer.
Det... Just det. Är det någon
första som... Ja, det är superhärligt att droppa det.
Men jag vill Johansson, säga... Ja, absolut.
Johansson
vi har ju Kristoffer Ottosson, hockeyspelare.
Ja.
Som stavar Kristoffer på det lite udda sättet med ett F. Kristoffer stavar han, fast det uttalas Kristoffer.
Ja.
Djurgårdare.
Ja, kan... Ja.
Ja.
Kan vara att han stavar det så för att hans föräldrar är lite finare.
Så kan det vara, absolut. Eller du släktiska, det vet vi inte.
Han har en liten sån aura.
Okay.
Sen är det inget ont.
Det är ingen fel
han
är fin. Men
han är väldigt nervös i intervjuer.
Han känns timid. Ja.
Han är expert på något.
Jo, och bland det sämre.
Ja.
Av det slaget.
Korrekt.
Men,
men han var expert.
Ja. Men det är jättebra hockeyspelare.
Ja, absolut. Men lite landslagsgruppen släpptes idag. Och där har vi en Kristoffer Nyman.
Just
som,
det.
Som kom med den. Och han har ju namnsdag då.
Absolut.
Och Kristoffer Olsson.
Ja. Ja, det har han. Precis.
Kristoffer Appelqvist.
Ja, komiker där, precis. Mm. Skånsk. Bullrig.
Ja,
historia.
Och mullig.
Ja, men härlig också.
Ja, absolut.
Skarpt intellekt.
Ja.
Och sådär.
Ja. Verklig scenföreställning som heter...
Död.
Typ jag, Kristoffer Appelqvist är död.
Som gick ut på att han är död och det här var det sista han gjorde innan han dog.
Ja,
ja absolut. Jag var på den, det var ganska kul.
Okej.
Okay. Måste jag säga. Ja. Har du sett den också?
Ja, någonting på TV.
Ja, för jag såg den live. Det var en sevärd, absolut. Ja. Jag tror inte den går längre.
Men... Habil, 3+.
Där i krokarna. Han gör sig bra på scen, tycker jag. Kristoffer Appelqvist. Ofta många obskyra observationer och ganska lätt att ranta om saker. Alltså han går loss absolut. På saker så. Det är roligt.
Ja. Men någonting annat?
Kristoffer Nordfeldt.
Kristoffer Nordfeldt. Ja. Swansea.
Ja. Kristoffer Columbus.
Ja, den gamle Amerikaresenären.
Ja, exakt.
Upptäckte ju då enligt uppgift. Var Kuba han steg i land på först?
Du, det vill jag inte uttala något.
Nej, men jag tror att det var där i Kuba.
1400.
92. Någonting.
Ja,
tror jag. Eller hur? Att han var ute och seglade.
Ja, men det stämmer ju.
Ja.
Fick en låt. Han har säkert fått många låtar, men en låt om Pontus och amerikanerna.
Ja.
Bara, god morgon Columbus.
Ja, där är, grattis även till postumt grattis till Kristoffer Columbus.
Och Pontus Amerikan.
Ja, Kristoffer Columbus var väl portugis va? Men han gjorde det här på en spansk expedition. Han var så att säga på lite... Han gjorde en sejour utomlands. Ja, karriären exakt. På hemmaplan var lite frostig. Då tog han till grannlandet.
Misstaget för indier också.
Mm, dessutom, en viss felnavigering där av den gode Chris.
Ja, det är om Kristoffer.
Det är om Kristoffer, absolut. Vi har en snubbe, han är i Det vet du, det här bandet som låter i Schlagerfestivalen som heter, jag tror att han heter Kristoffer Martland.
Ja, han är tillsammans med Marisa Ernholt.
Nej, det är inte han, det är den andra.
Okej.
Okay. Han som sjunger, det är han som är tillsammans med Marisa Ernholt. Det här är den lilla som rappar. Som heter Kristoffer.
Som dejtar Lisa Ajax.
Ja, enligt uppgift.
Helt otroligt.
Men grattis även till honom, oavsett vem han dejtar. Ja. Och Lisa Ajax kunde väl varit värre, tänker jag. Alltså, jag menar.
Kunde ha varit mycket bättre också.
Också, men jag menar.
Men nu ska vi inte prata om det.
Vi pratar inte om det, vi säger grattis till alla Kristoffer och alla Kristel.
Ja.
Och gå vidare till fotboll, för det är ju det här ska handla om primärt.
Ja, om det är någon kvar där ute.
Om det är någon som fortfarande lyssnar efter den här långa introt och vårt långa frånvaro om lite fotboll så kommer det här. Vad har hänt sen sist då, grabbar? Ska vi börja i Premier League-hörnet? Det är ju en haltande tabell, minst sagt, som vi har att göra med på...
Ja, det är det ju. Vi kan väl säga direkt att Chelsea är väl...
Ja, men det tuffas ju på.
Säga ligamästare.
Ja, ska vi kröna dem redan nu? Ska vi göra det i mars? Att vi säger att så här...
De är det i kavaj.
Ja, nu. Mästare 2017 är Chelsea. För det finns väl ingen sportsmässig att någon annan skulle ro i kapp det här, eller?
Nej, men det är ju fruktansvärt spännande faktiskt vad som händer därefter.
Ja.
Medan egentligen, alltså med lag 2-6, kan man säga så?
Mm.
Ja.
Eller kan man säga 7? Kan man räkna in Everton i,
ja, det är väl en,
i bitarna?
Det är väl som när man tittar på ett, längdskidåkningslopp. Att det är ett, vad heter det, ett gummiband som dras ut.
Ja.
Och någonstans måste man se att det här gummibandet tar sönder. Liksom.
Men jag tycker det är jobbigt, om vi ska ha den jämförelsen, så tycker jag det är jobbigt att United... ligger lite som Nordtugg liksom.
Ja.
Man lägger sexa hur länge som helst.
Precis, man vet att de kommer på slutet.
Dessutom matcher mindre spelade också.
Ja. Två matcher mindre spelade nu va? Efter
men de har slagit någon rekord i United va? Med att de har lägga sexa i...
Du menar samma position otroligt länge?
Ja, fast någon måste jag lägga etta hur länge som helst.
Ja, men du menar kanske ju sexa då?
Till exempel Chelsea har väl legat etta ungefär lika länge som United har legat sexa.
Ja, Arsenal under Invincibles. Ja. Där måste jag lägga etta hur länge som helst. Mm. Men det var någonting jag läste på Twitter att United har legat sexa längst av alla lag.
Men jag kan tänka mig det, för det är ju, alltså just ligga på en position lite mer i mitten, det är ju väldigt svårt att hålla den.
De har ju varit
så många andra också.
Ja, de har varit sexa hur länge som helst.
Ja, det har de verkligen varit.
Också en jävla statistik att räkna fram. Vem fan orkar sitta och räkna på det? Hur länge man någonsin har legat sexa?
Ja, men det hade du nog kunnat gjort om du hade fått pröjs.
Ja, definitivt. Det är ju tjejsamt. Och nu finns det datorer och sånt där som håller koll. Så att de är ju, jag tänker hela tiden när man tänker på sånt där så får ju tankarna iväg till amerikansk fotboll där de är otroligt rappa med den typen av statistik.
Liksom. Även NHL.
En all amerikansk sportbevakning egentligen. De är otroligt duktiga på det här. Longest non-losing streak for an African-American coach. Alltså,
och man är ju en konsument av det. Man älskar det ju.
Det är ju. Sånt vill man ju ha.
Amerikanska sportställningar är ju magiskt.
Den här typen av totalt irrelevant statistik vill man ju ha serverat på ett silverfat.
Ja. Och det är det vi vill göra lite i den här podden.
Precis.
Lite third eye.
servera irrelevant statistik.
Irrelevant
lite
statistik.
Third eye.
Mm. Precis. Vad menar du med third eye egentligen?
Saker som man
Ja. Vi breddar.
Inte riktigt ser.
Kan man säga att vi vill bredda perspektivet för,
ja,
den,
kan man säga,
för den intresserade fotbollskonsumenten.
Mm. Vi ligger i periferin och,
precis, och hugger. Ibland är det obskyrt, ibland är det intressant. Välkommen till fotbollspodden.
Ibland har de mordkänt 2013.
Sånt kan också rymmas inom det här härliga skeppet som vi kallar fotbollspodden. Nåväl, vi pratade om Manchester United. Som sagt, 26 matcher spelade bara i en tabell där de flesta spelade 28.
Mm.
Mm. 49 poäng, vilket innebär att de har två segrar egentligen upp till Liverpool mark.
Mm.
Men också just bara två segrar bakom, det vill säga egentligen lika då med Liverpool idag, mm, om man vill hårdra det.
Ja.
Men det är ett Liverpool som sen vi spelade in sist, vilket ju som återigen sagt var ju länge sedan,
ja, länge sedan.
Men då var Liverpool kanske ett lag som lite mer var på nedåtgående. Nu känns det ändå som att man har tagit sig tillbaka. Vi börjar väl i Liverpool-änden, tänker jag. Det är enklast att få ut.
Vi behöver inte prata så länge som vi brukar prata.
Men vi kan väl nämna att det har
inte
segrats.
Länge nu. Precis, var det oerhört förbannad. Men det kom ju inte ut.
Det kom ju inte ut. Patrik var oerhört förbannad senast vi pratade. Ja, det var Liverpool på fallrepet. Och Patrik sågade vid jäms med fotknölarna.
Jo, ja. Men vi kan säga så här då. Om jag pratar för dig också. Mm. Att den här segern mot Burnley.
Ja.
Var i många lags, tycker jag, hade säkert varit en skitmatch. Och för fan. Bara 3 poäng. Men ingenting annat liksom. Verkligen inget annat att skriva hemma.
Ja.
Men det fantastiskt, tycker jag, att de tar 3 poäng i en sån här match. När det var ju verkligen inte bra. Det var ju smått bedrövligt nästan.
Uselt var det.
Men att vinna, ta 3 poäng, det är så jävla icke-Liverpool.
Ja, och det är väl viktigt, för det är väl väldigt mycket det vi har varit inne på tidigare. Att man lyckas inte hämta hem de här 3 poängen när man möter... I dåliga matcher så lyckas man inte hämta hem poängen. Det har ju varit mycket av kritiken tidigare.
Det är ju sånt som Chelsea gör.
Ja, precis. Oavsett om man spelar trist eller det är en kassmatch. Eller en match man borde vinna så här, fast så lyckas man ändå tappa poäng av Liverpool gjort tidigare. Men nu har man ändå kanske
fått... Så ur det lite grå perspektivet så är det ju verkligen en seger som var efterlängtad.
Ja, och det kom ju då efter seger mot Arsenal som ju verkligen är... viktig, alltså på många sätt, och en sportsligt bättre insats också.
Mm.
Så att jag menar, är det ändå ett Liverpool på någon form av sådär, om man har varit på väg ut för tidigare, kan det vara, är man lite på väg upp då kanske, eller?
Ja, det är ju, vågar vi se den tendensen? Det står ju en enorm match för dörren, med Manchester City borta. Manchester City som, ja, vi kan väl hoppa in på dem lite. Kan vi väl göra?
Ja, ja.
En segway till dem.
Absolut.
För det är ju lik som det är för Liverpool, så är det ju nästan en än större match för Manchester City. Och deras vecka här, med den här matchen de spelar just nu mot Monaco.
Precis.
Och sen Liverpool, det känns som en riktig säsongsavgörande vecka för Manchester City.
Ja, visst är det så. De ligger på 3:e plats i dagsläget. Har ju häng på de här återvärda Champions League-platserna. Eller de är ju på en sån i dagsläget.
Mm. Mm.
Men det är ju som vi sa... Det är Liverpool 1 poäng bakom bara. United potentiellt också bara 1 poäng bakom. Så att förlorar man den här matchen mot Liverpool, då är det ju egentligen 6 tappade poäng i den här striden.
Men det känns, matchen känns ju, tycker jag, lika viktig för Liverpool som för City. För City, jag tror de inte tänker så mycket på ligatiteln. Utan de har ju, det tror jag inte så många andra lag, något lag gör just nu förutom Chelsea.
Nej, men nu ska man väl bara,
men det är bortaplan för Liverpool. De får ju förlora matchen på ett annat sätt.
Ja, alltså det är klart Liverpool får förlora, men samtidigt så är matchen minst lika viktig för Liverpool som slåss med näbbar och klor för 4:e platsen och ligger sämre till än både City och Tottenham, och dessutom har Arsenal 2 matcher mindre spel som kan gå om Liverpool. Så
ja,
matchen rent poängmässigt och för 4:e platsens skull så är det nog ännu viktigare för Liverpool som de ligger sämre till än City.
Ja.
Men...
Ja, men då måste jag få kontra.
Ja.
För att jag håller inte med. Jag tycker att matchen är viktigare för City för att det är så pass säsongsavgörande. Alltså som läget ser ut nu så är det klart att det är lika viktigt poängmässigt för Liverpool och City. Kanske till och med övervikt Liverpool då, eftersom de ligger nedanför City.
Mm.
Men just Citys förväntningar, Citys liksom aura,
ja,
med Pep Guardiola på bänken var... Vad händer med han efter den här säsongen om man förlorar ännu en stor match, om man förlorar den här matchen?
Ja, och vad händer om han, ryker i Champions League idag och sen får en Liverpool-torsk på sig? Alltså ja. Den veckan är ju inte en vecka jag skulle vilja byta.
Och oavsett hur det går mot Monaco nästan så är det med darr på ribban mot Monaco.
Ja.
Och det har varit lite för mycket sånt. Och de har tagit 7 av 27 möjliga poäng i de stora matcherna.
Ja.
I den där lilla interna tabellen. Liverpool har tagit, jag vet inte exakt nu, men det är någonting med typ 18, 19, ja, kanske 20 till och med.
Ja, men Liverpool överpresterar ju de matcherna och, ja, och City underpresterar. Det är
så typ, när vi summerar säsongen så tror jag att det är en viktigare liksom milstolpe för City att vinna den här matchen mot Liverpool.
Ja.
Än vad det är för Liverpool.
Det kan ju ha viktigare betydelse för City. Det kan det vara eftersom de inte har kanske presterat så mycket i just de matcherna som Liverpool har. Liverpool skulle det vara mer, om de förlorar skulle det vara typ såhär, hoppsan, förlorar de en sån match eller så här sitter kanske mer, det kan ju bara bli en språngbräda för dem, mer att de, ja, det här bygger, kan bygga det säsong lite, det kan jag hålla med om. Men jag tror ändå att det här med Guardiola och sånt, jag tror inte, personen tror jag inte det är någon risk oavsett hur det går, visst torskar de resten av alla matcher kanske, men det tror jag är ingen risk, jag tror inte det är någon risk för att han kommer gå eller får gå eller något sånt, för att jag tror de har ändå lite tålamod. Jag tror det laget han har nu, det är inte det laget han vill ha. Jag tror han behöver en sommar till med. Jag tycker han har många spelare som jag känner att de är för dåliga.
Han behöver lite värvningar.
Men kommer han knyta till sig, kan City knyta till sig liksom samma potentiella spelare som han har gjort förut? Om man torskar mot Liverpool nu, om man åker ut Champions League, om man kommer kanske 4-5 i ligan.
För det är väl det, alltså jag håller nog med om den spaningen att vi har ju ett läge nu där City kan för all del ta sig vidare i Champions League fortfarande, det är väl fortfarande ledning, om matchen står sig 1-0 bara till Monaco, ja, så är de fortfarande vidare där med lite marginal. De ligger trea i ligan, det innebär Champions League direkt plats till nästa år. Det facitet är ju med någon slags ändå VG, om man säger, ja, för Guardiola. Skulle det istället vara så att City åker ut mot Monaco, man har alltså inte tagit sig till kvart, man kommer ej heller till Champions League i ligan, utan man kanske hamnar på en femte plats eller liknande. Då är man ju helt plötsligt, som du säger, alltså det är små skillnader, men det är ändå stora skillnader.
Ja.
I liksom
effekt, det känns som man höga insatser för City de här närmaste veckorna nu. Ja, att det visst. Är de spelar på marknadsvärdet lite grann.
Ja, och det är också ett, liksom det här med synergieffekter. Det ena ger ju ofta det andra. Jag kan ju tänka mig att om man vinner en match som ikväll mot Monaco och tar sig vidare, då har man medgång i seglen. Då är det lättare att vara avspända inför resten av ligan. Och då kan det gå bra bara farten. Mm. Medan torskar man här, då kan det bli prestationsångest. Och då kan det knyta sig, så kan man torska av den anledningen. Så att man kan vinna, man kan förlora matcher som man verkligen måste vinna om man får press på sig. Mm. På samma sätt kan man vinna matcher som man inte
behöver. Och de självklart lysande stjärnorna är också lite så här, Silva och Aguero som verkligen har varit de
go-to guys.
Alltså kanske ligans topp 5 i alla fall.
Mm.
I många säsonger nu. De är också lite, vad händer
inte
med dem?
Lika,
man vet inte ens om de blir kvar.
Nej.
Och då står vi där med en Jesus, eller vad säger man? Jesus.
Ja.
Jesus.
Gabriel
Jesus. Ja.
Som har ju varit smått fantastiskt när han har spelat, absolut. Men fortfarande ganska oprövad. Man vet inte alls vad man kan få ut av honom. Ja. Men det är ju en större peppspelare. Mm. Han jobbar hårt, han sliter hårt. Det gör inte Aguero på samma sätt.
Nej, alltså Aguero, det är det många tror jag. För Pep vill ju ha en spelare som kan pressa typ som när Rodgers tog över Liverpool, Andy Carroll, han ville ha en spelare, så det var inte Carroll heller, passade inte in. Aguero är ju lite bättre än Andy Carroll, men alltså han ville ju ha en spelare som typ så är, som pressar, som jagar livet av sig, eller Sanchez, någon som liksom orkar jobba lite. Och det är inte riktigt Aguero just nu, känns det som. Så att det är väldigt intressant att se vad som kommer hända med honom, om han vill ha kvar honom, för att han har ju inte varit, när Jesus lirade, då var ju Aguero förpassad till bänken, och han har inte ändå inte varit den här givna spelen som man har vänt sig till, känns som Gabriela på slutet. Så att det är faktiskt väldigt intressant. Men en spelare om vi ändå pratar om City som jag vill lyfta, som jag tycker har varit otroligt bra, det är Sané. Som inledde väldigt tungt, men nu på slutet jag tycker han har varit hur bra som helst. Riktigt utropstecken, och är bara 20 år. Så att Där har de verkligen hittat någonting, tycker jag.
Det finns då, finns det att bygga på.
Ja, det är verkligen.
Men det kanske krävs, som ni säger, det kanske krävs ändå lite värvningsinsatser i sommar om det ska kunna liksom verkligen blomma ut och bli.
Ja, de har ju typ Sagna och vad har de? Sagna och Clichy som ytterbackar, det tycker jag alldeles för dåligt. Och sen har de ju ingen riktigt målvakt. De värvade ju Bravo till exempel, men ja, det blev ju, han är ju bänkad nu, så att de har ju likt Liverpool målvaktsbekymmer.
Ja, och en defensiv brist överlag kan man väl.
Ja. Ja, det har de ju definitivt, ja, absolut.
Så att ja.
Men de har en framtid där med Sané och Jesus. Oh, också Sterling. Sterling. Ja, Sterling. Sterling är ju typ, vad är han, 21, 20?
Ja, han är inte gammal.
Men han har varit med länge
som helst. Ja, men det är ju det som man lurar en lite. Mm. Det är inte ett nytt namn, även om det är
det blir ju inte heller jättegammal. Så att...
Nej.
Nej. Så de har ju...
Men några... har dalat betänkligt.
Ja, han har varit sämre. Faktiskt. Typ. Absolut.
Började ju otroligt bra.
Mm.
Nåväl, som sagt, spännande där uppe. Vad har vi mer att lyfta då? Vi har, så, ja, det har ju varit väldigt mycket inställda matcher, eller framskjutna matcher rättare sagt, med anledning av lite kupper och så vidare. Men
får jag bara flika in, eftersom jag inte fick, jag tror ändå det är lite intressant att prata om Liverpool, för det är otroligt många som håller på Liverpool där ute. Och så, jag vill bara, dels vill jag, om vi sa, vi nämnde De Bruyne, en fallande stjärna, så vill jag säga att Coutinho är också en fallande stjärna, för han... Senaste matchen blev han utbytt mot Ben Woodburn. Kan vi säga, dels säger det mycket om Liverpool, deras bänk. Man har några skador, men ändå, det är skralt där ute. Ja. Det är återigen rättfärdiga folk som ville att de skulle värva sig i januari för att de har för dålig trupp.
Även utbytt i typ 16.
Ja, verkligen. Det är väldigt ovanligt.
Det är en sågning av...
Och mot en...
mot liksom, en... Mot,
super...
Ja, exakt. Det känns verkligen som ett statement liksom, att här, nu är det för dåligt.
Nu ska väl ingen skugga falla över en gode Woodburn.
Han nej,
men det är ändå en tydlig markör.
Ja,
vad är grabben?
Verkligen.
17 bast.
Ja. Ja. Men för Coutinho har verkligen... Vi har ju pratat väldigt gott om honom i podden tidigare, innan skadan, och sagt att han är fantastisk. Men nu är han verkligen helt...
Under
isen. Och är långt ifrån sitt... Förstår jag. Han skrev ett nytt kontrakt och sen efter det blev han skadad och nu är det riktigt risigt där ute.
Tråkigt då.
Ja, det är tråkigt. Så det finns några stjärnor som briljerade i början av säsongen nu som har rätt tungt faktiskt.
Ja.
Mm.
Så är det. Apropå stjärnor som har briljerat, jag tänkte trots att de inte har spelat någon match så tänkte jag vi ska prata lite grann om United. Torskar ju i cupfinalen där senast. Och vi har
vann
cupfinalen senast. Men
torskade mot Chelsea.
Torskade mot Chelsea
i förrgången.
Gjorde de. Och Zlatan avstängd och borta i vart det tre matcher.
Tre
va?
Matcher.
Ja. Bara vem var cupen nu då?
Ja, precis. Och även avstängd nu i nästa fight i alltså rimligtvis då. De är kvar två då om han har avstängd tre.
Mm.
Ja,
okay. Han har suttit av så att säga en tredjedel av
vad heter han nu, Mings som han bråkade med blev ju avstängd i fem matcher.
Ja.
Så att det var ju
och det pratades om, vi behöver inte fastna i det, pratades om det var snällt, om det var hårt straffet och sådär. Jag kan väl tycka att det är någonstans, ja, han är avstängd och det är, så ska det väl vara. Men han pratas ju bort nu igen då. Mino Raiola är enligt uppgift idag i Los Angeles, pratar med Galaxy-företrädare. Det lobbas intensivt för att han redan nu efter den här säsongen går till USA. Vad tror ni om det?
Rimligt är det väl.
Ja.
Det pratade man ju om även när han var i PSG.
Att USA är liksom slutstationen. Men jag menar,
och på något sätt om man ser till hans ålder, om man ser på hela hans klubbhistorik.
Ja.
Så ska liksom LA Galaxy dit.
Ja, ja, ja.
Nej, han har ju den auran av klubbar.
Absolut, och han har ju också auran av, jag läste i någon undersökning att spelarna i MLS, alltså proffsligan i USA, hade röstat vem den största profilen de helst ville ha dit var.
Ja.
Zlatan vann över då både Ronaldo och Messi som kom två och tre. Men ganska klart, det var liksom flera procentenheter mer som vill ha dit Zlatan. För att han är en liksom, profil utanför banan också antar jag. Och har väl gjort sig känd som...
Det är ju.
Men,
gott och ont.
På gott och ont, precis. Men jag menar, det känns som att tidigare, jag vet inte om vi pratade om det här i podden också, så i början av hans säsong i United så har jag för mig att tongångarna var mer mot att det nog blir en säsong till och sådär.
Det kändes alltså, som att det var mer lutat åt att han skulle göra ytterligare en säsong. Ja. Nu känns det som att den
fokuset kanske har skiftat lite
grann. Ja, det känns som det.
För jag har ju någonstans tänkt att hans plan eller hans drömvärde har ju varit att egentligen ta en ligatitel och en Champions League-titel på något vis. Och det är ju svårt att göra från USA. I alla fall ta en engelsk ligatitel. Det är svårt i USA. Och det betyder lättare.
Det är svårt att ta en Champions League-titel.
Svårt att ta en Champions League-titel också, för den delen.
Men han skrev på bara en liten blänkare av vad som skulle kunna vara. Dra en lans för den teorin.
Ja.
Att han i PSG,
ja,
innan han skrev på sitt andra kontrakt i PSG,
ja,
så var det ytterst mycket surr om att han skulle gå till USA.
Ja, precis.
Och Raiola surrade. Det kan ju vara ett sätt att tjäna lite mer pengar.
Det är inte alls omöjligt.
Sätta press på United.
Det har ju hänt tidigare. Och eftersom att han har, jag tror ju att oavsett hur många år egentligen Zlatan, om han så skulle vara i 3 år i United, ja, så kommer det ju bli en USA-session på något vis. Han kommer, ja, ju ta sig dit. Alltså, såväl i fotbollsmässigt, men kanske primärt businessmässigt, så, ja, är det ju en marknad han vill åt.
Ja, och han har ju visat sig vara en pjäs på businessmarknaden.
Ja, definitivt. Dressman inte minst ska väl ta del av det här.
Exakt.
Sälja guldkostymer.
Grattis Los Angeles.
Alla män.
Jag kan flika in nu att Monaco är just nu vidare. För de har gjort 2-0.
Är det så? Sant?
Ja.
All right.
Ja, och då blir det ännu viktigare för City att vinna mot Liverpool.
Och då blir det kanske också paradoxalt nog än svårare för City att vinna mot Liverpool. För då har man det här spöket i huvudet av att tänk om vi sumpar
alternativ det här med. Lust,
ja, det kan vara. Halvtomt eller halvfullt glas. Men det är
vi ska ju låta det osagt. Det är långt kvar.
Långt kvar av match. Vad har vi spelat en halvtimme där? Något sånt? Av den kampen.
Cirkus.
Jag vill bara säga en sak med United.
Ja.
United spelar mot Rostov borta i Europa League.
Mm. Rostov United. On Don heter
Ja. Kanske även Rostov. I Ryssland. Och då var det några United tappra supportrar
som åkte dit.
På deras hotell så var det en lapp på dörren när de kom dit, där det stod en varningstext, så stod det: om ni skulle bli kidnappade eller utsättas för ett gisslandrama, så var det lite råd vad man skulle göra.
Ni hade lite just in case in på det.
Det säger lite om standarden där kanske.
Ja, och stämningen lite grann. Alltså, det känns ju kanske som ett ställe man är superpepp på att åka tillbaka till.
Känns kanske inte trygg när man ser den lappen.
Så att, ja. Men det är ju ett sätt att hälsa folk välkomna.
Ja. Och det är third eye. Där har du ett third eye.
Precis, det är en utvikning ni inte hade fått i Sportnet.
Exakt.
Så, varsågod Sverige.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, och när vi ändå pratade om United så kan vi gå över till en gammal spel. En gammal, han är inte så jättegammal. Men Memphis Depay, jag vill bara nämna den här.
Den enligt uppgift mest sålda
tröjan
2015.
Ja, exakt.
Ja.
Han gick ju som bekant inte så bra i det kära United.
Upp som en sol, ner som en
pannkaka. Ja, lite så. Och gick till Lyon, och där har det ju gått, enligt rapporter, väldigt bra för Memphis Depay. Och jag råkade av bara komma förbi ett mål han hade gjort. Jag vet inte om ni har sett det, men det är alltså ett mål han gör från lite bakom halva plan. Okay. Som man dammar dit. Och det är otroligt, otroligt snyggt. Så det kan bara vara värt, jag vill bara nämna det, för det var otroligt, otroligt vackert mål.
Memphis Depay för Lyon alltså.
Ja, så det kan jag rekommendera att kika på.
För er som har en sån här Acast-app så slängs det med här. Det finns att titta på nu i den appen.
Och det är lite intressant, kanske svider i Norra Uniteds ögon att det går så bra för honom. För det fanns ju ändå potential där. Nu går det väldigt bra för honom i Lyon, men det är kanske enklare också att prestera en lite mindre
klubb och ligan.
Det ska, det är...
Franska ligan versus Premier League kanske lite sådär ändå.
Det är lite skillnad.
Den eviga talangen.
Ja, och precis. Den eviga talangen.
Hur gammal har han blivit nu, Memphis?
Kan vara 23 kanske.
Ja, 23. Det är ändå ingen ålder på en häst.
Mm. Nej, så är det ju.
Men se målet i Acast-appen. Ja, världens bästa app.
Ja, precis. Ladda ner det.
Ja.
Nåväl, Premier League all ära, men det är ju lite liga förskjutningar som det är på så här års med olika kupper. Champions League har vi ju som sagt i brinnande gång med Monaco mot City. Och då tänkte jag att den matchen må vara intressant, men den pågår ju så den är svår att summera. Det som har hänt däremot var ju det som skedde för några dagar sedan. Och jag pratar såklart om mitt älskade Barcelona. Jag får ju sällan prata om dem eftersom att de är bespottade av alla andra som inte håller på Barcelona och dessutom spelar i den obskyra La Liga. Men nu var de ändå ute på i fotbollens finrum, Champions League. De hade ett klurigt läge,
minst
sagt. Stortorsk. Ingen fan vet vad som riktigt hände i Paris. För det var ett lag som ej gick att känna igen i den ursprungliga matchen, så att man var tvungen att spöa PSG.
Ett PSG som var otroligt bra i den matchen, så det såg ju ut som att hur fan ska de lyckas vända på det där på hemma.
Ja, men precis, det måste man ändå säga. Det var ju ett, ett klurigt läge kan, ja,
det var det.
Kan man väl ändå kalla det för.
Knivigt.
Men Barcelona har då i utgångsläget, de är tvungna att vinna med 4-0 för att ta sig vidare. Från, det är liksom så startpunkten. Det ser ganska bra ut. Man gör 1-0 väldigt tidigt. Man får 2-0 flyt. En studsande boll på Kursava som går in och blir självmål. Och så. Man får en straff med sig direkt efter halvtidsvilan. Klämmer dit den också. Man kan diskutera huruvida det ska vara straff eller inte. Och så där. Men i alla fall, men det går hyggligt stabilt. I en match, Barcelona är liksom tillbaka till sitt fornstora jag kan man säga. Det går spikrakt framåt och de här stjärnorna, i synnerhet i min mening Neymar, levererar utan bara den. Sen kommer det då, som ett brev på posten, när det börjar se ut som att det finns en möjlighet. 3-1, Cavani. Och då blir det ju helt plötsligt tre till mål.
Som det är ju nattsvart.
Det är ju nattsvart, det finns ju ingenting. Folk står ju, som tidigare har varit i någon slags på begynnande karnevalstämning på Camp Nou. De går ju in i ett mörker och vånda och ångest och man tänker att det blev inte bättre än så här. 3-1 mot PSG, herregud, det är ändå ett bra resultat. Men man nöjer sig inte från Barcelonas sida och det taggas igång, men PSG är fan duktiga på att hålla emot där. Så att man får liksom inte riktigt till det där. Man har några möjligheter, men PSG är otroligt effektiva på att döda, ska jag säga. Ända fram till minut 86. I minut 86 gör Barcelona mål.
Neymar, var det frisparken?
87 till och med är det tydligen. Men Neymar, det är en frispark som läggs i vänstra hörnet stenhårt. Målvakten hinner inte reagera överhuvudtaget, utan det är liksom bara, det är bara kvalitet i den frisparken. Ser den gärna, den kommer också i Acast-appen här. Och då är man ju så att säga bara två mål ifrån, men då är man ju också bara två minuter ifrån full tid, så att det är ju ändå ett ganska tight läge mot
inte ett jättebra läge.
Det är ändå ett av världens bästa, eller ja, man möter ju ett av de bättre lagen i Europa ändå, PSG. Fortfarande räknas dit i min mening. Så att ja, man har en liten uppförsbacke, men man vrider på utan bara helvete, och man ser att den här säkra Paris-defensiven som ändå har hållit emot på ett ganska betryggande sätt, det börjar ändå kännas lite jobbigt. Och när Neymar och grabbarna växlar upp och Suarez springer och han ramlar på ta med fan allting och försöker filma sig till det ena och det andra.
Så lyckas det till slut?
Ja, men till slut så lyckas det ju. Han tar sig fram. Även där kan man väl säga att det är tveksamt om det ska vara en straff.
Ja, det är det.
Vad har ni för åsikter kring den här straffen?
Ja, det är ju absolut ingen straff.
Ja, jag vill mena att det är en... Ja, det kanske är en 60-40.
Men vad händer sen? Jag vill ju höra vidare på den här.
Ja, precis. Men då, det blir mål i alla fall. Det blir mål i 90:e minuten. Straff då, omdiskuterad sådan. Men den sätts i alla fall på plats. Och sen i 96:e minuten, den sista övertidsminuten. De lägger till 5, eller jag tror det är till och med 6 minuter. Ja. Så lyckas man på, i matchens, inte riktigt sista spark, men i alla fall.
Nära på
så lyckas man forcera in och Sergio Roberto från ett alldeles ypperligt läge. Man står inte offside, bollen slås in och han håller sig framme och lyckas liksom.
Den egna produkten
Sergio Roberto.
Ovan matchhjälte.
Absolut, lyckas på något vis få in den här bollen och det är ren och skär Barcelona eufori på Nou Camp. Och ja, det är ju en oavsett domarinsats och så vidare så är det ju ändå ett stycke fotbollshistoria som skrivs. För den typen av comeback ska inte gå.
Det är också ett stycke jävla bra historia som du levererar med.
Ja men absolut, tack
det. Det här är ju en matchsummering som man vill tonsätts av heroes.
Ja, absolut. Det finns ju liksom ett mörker där, man går in i någon slags sådär. Först, det börjar med liksom en vers. Sen är det ett stick då, kan man säga såhär, där det blir lite svårmodigt.
Vid tre heter det We Could Be Heroes.
Precis.
Och nu är det We Can Be Heroes.
Ja. Och sen så bara går det liksom upp i ett crescendo. Så avslutas det med jubel och konfetti.
Barcelona med Freddie Mercury.
Precis.
Nej, men fantastisk. Ja, helt briljant såklart. Ja, men Barcelona. Men straffsituationen då, om vi ska hoppa tillbaka till den.
Ja, men gör det, scrutinize.
Nu när allt pompar och ståt och...
Ja, precis, för jag är otroligt enfärgad och ser ju den här matchen otroligt nöjd.
Det vill jag hoppa tillbaka till allra mest. Ja. Ditt älskade Barcelona.
Ja.
Det vill jag ju i alla fall prata 20
lite,
sekunder om.
Lite grann, ja. Ja, men jag var där, short recap på att jag 2004 tror jag var nere i Barcelona. Jag var 16 år fyllda, kanske 17, nej 16 tror jag var. Ja. Måste jag ha varit där, precis. Ja. 2004 och var nere med en polare från Piteå som vi var där nere. Han var 17 och jag var 16. Vi var på första liksom ordentliga utlandsresan själva. Ja. Vi drack väldigt mycket sprit, det fick man ju inte göra hemma. Så det var ju liksom min första en liters vodka debut. Det gjorde jag också där. Men då i alla fall så var vi och kollade på Barcelona live. Henke Larsson spelade i klubben. Det var liksom precis. Det var generationen innan de här som sedermera gick och vann verkligen allt så. Mm. Men det var ändå ett jävligt bra lag. Det var en otroligt cool stämning på arenan och jag köpte tröja och vi var inne och fick nudda gräs och titta i bortalagets omklädningsrum. Inte hem, man fick inte gå in i Barcelonas, men bortalagets omklädningsrum fick man ju känna och sådär. Så det var otroligt coolt. Sen dess Barcelona, laget i sådär. Ska jag inte säga att jag är ju inte som er på Liverpool. Absolut inte. Men det finns ändå någonting. Om det är något lag som jag liksom lite sådär. Så är det ändå Barcelona. Otroligt populistiskt för övrigt. Vilket ju rimmar rätt väl med min person i övrigt.
Passa på att säga det nu liksom. Det är ju...
Ja, det är exakt. Man slänger in det när det passar.
Ja, det är rätt.
Ja.
En vodka-marinerad kärlek.
Vodka-marinerad kärlek, precis. Den heter Stolikoff, den här vodkan. Den kostade 10 euro för en liter, vill jag minnas. Jag köpte citronsorter för jag tänkte att det skulle vara lite lätt smält.
Lätt.
Ja.
Ja.
Och ja, det var,
ja, men där ser man.
Det var en härlig kväll.
Men till den straffsituationen.
Precis.
Vad säger du på det?
För vi pratar om straff 2 nu. Straff 1 är vi klara över att den var okej.
Jag är inte klar med att straff 1 är straff. Men jag tycker alla. Så att jag får lägga mig där. Jag tycker att Neymar söker upp spelaren.
Ja, jag tycker
men alltså, det är väl straff. Det kan jag köpa. Men jag tycker allt jämt. Jag tycker typ, det här har jag varit inne på förut i podden. Att det ska kunna vara dubbla bestraffningar.
Att du ska både kunna vara filmning och straff. Liksom.
Jag har sökt, då har jag nämnt NHL som ett exempel. Där det är mycket det, att man får utvisning. Men du kan också få en utvisning själv för diving.
Ja.
Du kan få utvisning mer liksom, för en hakning till exempel.
Precis.
Men så får du för förstärkning.
Så händelsen ska bestraffas. Det har liksom så här, objektivt sett, det här utgör straff. Men...
Typ straff och gud på Neymar.
Men du är också sportslig som försöker. Och det ska liksom på något sätt sanktioneras det också.
Ja. Så jag kan tycka att det är straff för Barcelona och gud kort Neymar. För att han verkligen söker upp straffen.
Ja.
Han behöver inte gå in i killen som redan ligger ner. Nej. Det är det jag tycker, att han kastar sig inte in i situationen och försvarar, utan han ramlar innan.
Ja.
Han ligger där. Och Neymar väljer att gå in igen, egentligen, för att få straff.
Precis. Men den är okej. Okay. Vi går vidare till straff 2 då.
Ja.
Och där pratar vi om, du, enligt ditt tycke så är det åt helvete.
Både och. Där är det mer så här, det är inte att jag vill vända mig emot någonting, utan...
Men om man ser den live, ja, då tyckte jag att det är straff.
Ja, men för det går så jävla fort. Ja, han kommer löpandes, det känns som en kontakt och han faller. Och
fast jag tyckte du att det var straff?
Jag tyckte det var straff live.
Live tycker jag också att det är straff.
Ja.
När jag ser reprisbilderna så är jag betydligt mycket mer benägen att säga att det inte är straff.
Ja.
Även om jag...
Fast det är ändå så här, alla, verkligen alla jag har pratat med.
Ja.
Och det är ju väldigt många, eftersom den här matchen har berört så många.
Ja, visst.
Och framförallt, jag tänker också, det är Luis Suarez, den fula ankungen lite grann.
Your typ teeth are offside och så vidare.
Om Lee Bowyer skulle lägga sig, eller om han skulle få ut för skitgrej. Att det är, han får ju faktiskt de facto ett slags slag.
Ja.
Typ i ansiktet.
Ja, visst.
Och det, sen förstärker han situationen. Ja, men halsen, upp mot ansiktet. Jag menar, det, han förstärker situationen, men... Å andra sidan kanske han förstärker för att visa på att hej, jag fick ett slag.
Nej,
men det är klart att han kanske inte hade gjort det mitt på banan i minut 7.
Visst är det så. Men samtidigt, det är väl ett välkänt faktum. Bara för att det här råkar vara i slutet av en match och det är så pass otroligt mycket som står på spel och det, sådär, så blir det ju väldigt mycket mer uttittat. Men herregud, det här med att man förstärker saker och försöker att vrida det till sin fördel, det sker ju trots allt hela tiden. Alltså,
det sker ju. Men, och sen är det ju det här UEFA-låna och att man blir väldigt kritisk mot Barcelona.
Ja, men visst.
Men tror ni inte att grejen, att det var det som gör det lite värre för mig i alla fall.
Ja.
Det var ju att även innan den här situationen så hade det slängts i andra situationer.
Ja, alltså, men det hade... precis. Suarez är ju inne och nosar på det där redan tidigare. Ja, söker en straff. Det är två situationer.
Ja, men exakt. Slutet, och då blir det ju mer att om det här händer och så kanske, ja men det som du säger, det är faktiskt kontakt kanske.
Ja.
Men då faller han nog i opinionen, så alltså om man ska få någon medkänsla i det här, liksom, att han har ju försökt smutsa igen innan liksom.
Avdelning, man ska inte ropa varg.
Nej, men precis.
Nej, men det är ju, jag brukar ofta ta Suarez i försvar för att jag tycker att han får mycket skit. Säg, igår såg ni kanske Leicester, Jamie Vardy, när han får en kille utvisad för att han ytterst tydligt filmar, alltså totalt filmar, och det är typ klokt, säger vissa, några säger att det är dumt, men hade varit Suarez så hade han varit hängd överallt.
Men Jamie Vardy har ju en annan typ av kredibilitet.
Ja, men han har ju en aura av att vara en ärlig, ett brittisk spelare som är stenhård.
Lite som Henrik Larsson, som enligt uppgift också hade hög...
Ja, jag kan säga att det var i alla fall en person som var fly förbannad på, alltså om du såg det, så var Jordis i studion.
Ah, nej.
Han var ju så oerhört arg.
På Jamie Vardy?
Ja, otroligt förbannad.
Ah.
Han såg ju nästan gråtfärd ut.
Ja, men sen är ju Samir Nasri i det fallet, vi ska inte prata om det fallet, men Samir Nasri är ju dum i huvudet där.
Ja, han ska inte göra sådär, nej. Det är det som är.
Men det är ju samma sak där, det är förstärkning på en...
Min är ju att det är Suarez blir ju så mycket större.
Ja, för att han har ett visst bagage med sig på den tronen.
Men Barcelona i det här fallet, no offense nu.
Nej, nej. Någon taken.
Spritmarinerade 16-åringen, kanske 17-åringen.
Någon taken.
Att det är... Jag har aldrig sett ett lag så kollektivt försöka vinna fördelar som Barcelona gjorde sista...
halvtiden.
Ja.
Ja, men från det att det blir mål egentligen för...
Det var enormt. Det är nästan så att domaren skulle liksom ha blåst av matchen.
Ja,
eller liksom, i alla fall surra till
typ
sig
lagkapten. Out eller
ja, men surra till sig lagkapten. Ja. Måste man kunna göra.
Ja.
Ja, men då har man rätt att göra. Absolut.
Och där blir man ju också någonstans så här, ja, det är ju osmakligt. Och för all you Barcelona haters out there, såklart upprörande att det får fortgå. Jag håller ju med ur ett strikt sportsligt, på ett sportsligt plan, att det är klart. Man försöker ju på ett osmakligt sätt och på ett nästintill patetiskt sätt, och kanske i Suarez fallet liksom söka fördelar på ett osportsligt vis. Samtidigt så är det väl den typen av det ska bara gå. Vi ska bara få till det här. Alla medel, skyringa medel, vi ska bara vinna. Alltså, ja. Den inställningen att gå över berg för att nå till resultatet, det är väl också den som skiljer agnarna från vetet och som gör att de tar sig vidare. Så att, jag menar, det finns ju både och där.
Och de gör ju allt
som står i sin makt. Ja.
Alltså för att vinna.
Ja.
Och de gör det. Och i samma sekund som man säger att det är osportsligt och förjävligt, så tycker man att det det är fascinerande, det är intressant, det, är liksom, det finns positiva ordalag att säga också, ja. Och det finns inget lag egentligen i världen som kan vända det där som Barcelona gör.
Nej.
Och det är ju inte bara på finning såklart. Nej, men det är ju det, jävla kvalitet.
Ja, men du har ju liksom, om vi säger så här, du har 100% engagemang och attityd som tar dem till den här segern. 80% av dem är legitima, 20% är illegitima, ja. av det engagemang, men du kan dela upp det, ja. i det.
Och på något sätt står ju Suarez där i främsta ledet med, ja, ja, fanan för det.
Absolut.
Det har vi sett många gånger.
Ja, och han balanserar ju på den här linjen hela tiden.
Ta till exempel i VM Uruguay Ghana,
ja.
När han tar bollen så tydligt med, ja, på mållinjen.
Den sekvensen som ni nu ser i Verstappen för övrigt.
Och när de skjuter över på straffen och han står och jublar.
Ja, det är för kroppsligt.
Det är ju vidrigt. Ja. Men å andra sidan så är han så jävla genuint ärlig, glad och skiter, ja, i vad alla säger.
Ja, ja,
för att han är 100% närvarande fokus på att vinna matchen.
Och någonstans på samma sätt som att han i det balanserar eller går över linjen för vad som är okej, okay, vad som är inom regelboken och vad som är sportsligt och sådär. Men han använder ju ändå rådande förutsättningar till att maximera nyttan för sig själv och det han står för. I Uruguay-fallet där, då gör han ju, han vet ju om att tar jag bollen med handen här, vad händer som är bra, det blir inte mål. Vad händer som är dåligt, jag blir utvisad, det blir straff. Mm. Alltså det är en kalkylerad risk som han tar där och då.
Och det är så medvetet för att vinna.
Ja, och cost-benefit-analysen där, för att prata lite så här business-termer, är ju att det här är förmodligen det är en hög kostnad, men nyttan är förmodligen lite högre.
Mm.
Ja. Och så tänker jag att det är samma agerande i Barcelona i 6-1-vinsten mot PSG. Att cost-benefit-analysen av att bete sig osportsligt och söka fördelar på ett sätt som är utstuderat, det är å ena sidan är en hög kostnad för att man riskerar att få gula kort och kanske röda till och med, ja. Man riskerar att bli bespottad av fotbolls liksom, universumet, men benefit är, ja, högre, man har möjlighet.
Absolut.
Att ta sig till en, ja, helt omöjlig kvartsfinal.
Definitivt, och jag är helt enig i det resonemanget, och jag tror som sagt, som vi sa, att jag har aldrig sett ett lag vara så kollektivt att verkligen försöka fuska till sig fördelar. Det sa ju du också sista halvtimmen, Pette. Men på något sätt så, som du sa med Suarez, att han gör allt inom vad som är,
förutom att bita folk, det har inte med någonting.
Nej, men det
han gör allt som man ändå på något sätt så här får göra, alltså lite inom ramarna, även om han är utanför boxen så är han inte utanför banan.
Nej, liksom. Men det är ändå, det är väl som att ta taktiska utvisningar i hockey. Alltså, ja. Att, ja, men så här, du vet att om jag går in och proppar den här killen, så, ja. Alltså, det finns väl Peter Forsberg exempel, du brukar ju du gilla. Det finns väl sådana exempel på folk som har gått in, gett Foppa en redig tackling så att han liksom inte är sig själv på resten av matchen, tar en 2+10 för det, men också har honom ur balans, ja, och vinner matchen på det. Alltså det är ju en kalkylerad förlust.
Det skulle vara häftigt att se. Jag har ju bott i Schweiz, längst ner i Schweiz, och där läste jag ofta La Gazzetta,
ja,
eller Sport.
Ja.
Den sportbladets idol före,
ja, ursprungstidningen med rosa sidan. Ja.
Och där var det så kul att läsa, för att det var en annan take på så mycket. Alltså de har ett annat sätt att se saker och ting. Ja. Men Italien är ju kända i Sverige för att vara lite osportsliga och smutsiga.
Ja, det filmas. Det,
men
det...
de har en helt annan tanke med sånt. Och det pratade jag så mycket med många där nere. Att det var fascinerande liksom. Lite häftigt att se.
Ja.
Och där är ju, ja, men vi i Sverige är ju, ta bara, du som Foppa som ett exempel. Hockey, när Sverige vann OS-guld i Turin 2006, alla minns Lidas.
Absolut.
Mål,
ja.
Sudden Foppa
Lidas, tre största tre tider.
Där fick ju Sverige möta Schweiz i kvartsfinal,
ja.
För att man förlorade sin sista gruppspelsmatch mot Slovakien.
Precis. I en match som
hade man vunnit den hade man ställt mot Kanada. Och det var så tydligt att de,
man ville ju inte vinna.
Nej, det,
och
det var så enormt fult, tyckte vi i Sverige. Men i Italien, i La Gazzetta, och då också säkert i Spanien, så hade det varit fullständigt rimligt. För att syftet är att vinna i slutändan.
Då vill man ju...
Lite där är ju Barcelona.
Med den dock historiska beskrivningen då om hur man i Italien betraktar den här typen av taktiska förluster eller liksom, ja, kalkylerade förluster för att ta en större vinst sen, det här med att förlora ett slag men vinna ett krig och så vidare. Så måste man ju ändå glida över till den massiva kritik som fördes mot Sverige ifrån just italienskt håll i EM 2004 när Due Sverige-Danmark inträffade, som ju då spelade bort just Italien.
Ja. Då på var ett det... italienskt vis då?
På ett italienskt vis, ja. Fan, då jävlar, då blev det inga soliga rubriker i kassetten. Ja, så lätt att peka på andra, men svårare när man drabbas av det själv. Där har ni spagettipojkar.
Exakt, vad kul.
Tack för ordet.
Får jag bara säga, det är, trots ni har sagt om Barcelona nu, att ni kan, man kan köpa det där med att det ska vinnas till varje pris. Jag vill bara säga, om det finns någon som håller på PSG där ute, att hade jag hållit på laget, eller det, hade jag varit Liverpool spelare på Barcelona, det var samma sak.
Ja.
Jag kan förstå att man är så sjukt jävla förbannad.
Ja, gud ja.
Nu, jag är ju opartisk, så jag kunde bara sitta och vara lite irriterad. Men
på så många sätt kan man vara
irriterad. Hade man hållit på PSG, så då hade jag nog gått ut och klappat på någon jävla. Alltså,
men jag tror också att folk hade ömmat mer för Liverpool och för oss då.
Ja, absolut.
För att PSG är ett jävla köpelag. Såklart, så jag tror att folk inte ömmar. Men
för,
absolut.
För det var ett lag och spöa på det sättet, så var det ju bättre med PSG.
Ja, absolut. Det är helt rätt lag.
För att dra en svensk parallell, så hade ju folk ömmat mindre om AFC United hade fått spöa på det här sättet än vad man gör till exempel för Bayern. Om de hade fått spöa på det sättet. Ja. Nåväl, vi kan inte uppehålla oss för länge vid det. Jag tycker det var en otrolig match att se. En händelse. Svår att glömma.
Kul. Det här tarvar ju en djupare diskussion. Jag tycker det här är skitintressant.
Precis.
Det här med hur man ser på det i andra länder. Och
ja, definitivt.
Hur vi ser på saker och ting.
Ja, ja, det, är ju...
för det är jävligt intressant.
Visst är det så.
Och
det är
ju... bara ett exempel ur luften. JVM i hockey.
Ja.
40 raka gruppspelsmatcher har Sverige vunnit.
Ja.
Och man har vunnit kanske, nu har inte jag statistik, men man har vunnit absolut mindre än 50% i slutspel.
Ja, visst. Och det har ju
att vi tycker att det är skitbra att vi vinner gruppspelsmatcher. Men det Kanada kanske... kan vinna 5 av 40. Skiter de i. För det ska vinnas.
Vinner finalen.
Ja.
Lite viktigare.
Det är lite typiskt svenskt.
Men det är ju väldigt sådär föreningslivsduktigt att vara liksom, nej men alla, vi ska göra vårt jobb så bra vi kan hela tiden. Ja. Så det är liksom lite
vi säljer bra bingolotter.
Ja, Tommy Söderberg.
Men visst var det länge sedan, du började när du inledde hela det här surret med att nämna Neymar.
Ja.
Att man såg en spelare var så... ja, enskilt bidragande till det lag gör en, alltså vänder och
ja, men gud,
liksom. Det var ju, han kunde ju nästan spela själv.
Ja, absolut.
Var det helt alltså, det var
och
helt...
Messi och Suarez ganska.
De var men det var Neymar som var det shit.
Ja, men det utropstecknet, han är ju liksom en, det är ju 6 plus nästan till för att dra till med.
Vad hade han i dålig form när han kom in i där? Alltså, han hade ju inte varit så jättebra, gjort inte lika mycket mål som
han
brukar.
Nej, jag har verkligen inte tyckt att han har varit ett utropstecken i Barcelona på det sättet. Nej. Det är klart att han har varit bra för ditt svårt lag, ett enkelt lag och kanske var bra också, men han har absolut inte varit utropstecknet om man pratar i sällskap med Messi och Suarez i övrigt, men i den här matchen så
det är värt att lyfta
han, värt att lyfta den insatsen för att det är bland det bästa jag har sett en spelare prestera trots mina glasögon.
Alltså, jättebra insats, många bra saker, fantastisk frispark såklart, det är de givna sakerna. Men den kylan i den sista lilla dragningen istället för att bara lyfta in bollen när den första frisparken går i muren, eller om från kort frispark så ska han lyfta in den. Att ha den liksom sinnesnärvaron och kylan, att dra den, att göra en skottfint eller en inläggsfint, det ställer så många. Det ställer frågor. Det är, oj, vad händer nu? Vad hittar han på?
Och det är
alla
också...
förväntar sig att han ska lyfta in bollen.
Precis. Men att ha kvar kylan trots det otroligt uppskruvade läget och det är otroligt mycket på spel där. Så är det ju liksom, det är ju någonstans det som är skillnaden mellan en 5 plus och en 6 plus spelare.
Ja, om man säger det är ju övertid, det är ju minut, jag vet inte vad.
Ja, sen 95,
är det väl övertid till ett par.
Men man såg ju på hela kroppsspråket, så det var ju bara han, men det var ju han som liksom drog igång allting.
Han var ju den motorn som verkligen drev.
Säger man, när den här frisparken som han slår, hade Messi trott på det, hade han slått den själv.
Ja.
Men det är Neymar som tror på att det kan vända. Det är vi som kan göra det. Alltså, annars är jag helt övertygad att Messi hade slagit den.
Det är den givna. Och det är ju just idén.
Men nu tänkte han, skitsamma, vi är ändå torska, han kan slå den här frisparken.
Ja, visst.
Men då går ju Neymar fram och gör och visar att det är inte kört.
Nej, precis. Nej, det säger ju en del om det viktiga av mental inställning.
Ja, verkligen. Och jag tyckte det var absolut tydligt så här, att han slår en för att han tror fortfarande på det. Messi släppte, jag tror verkligen han släppte den för att han tyckte det var kört.
Nej. Och rätt beslut att låta honom i så fall också, måste man säga. Vilka bra att du lägger som helst om Barcelona, men
vi hinner inte det.
Nej. Och jag skulle vilja bara, två saker. Vi har Leicester. Tagit sig vidare trots en ganska skral...
Det var inte många som trodde det.
Det var inte många som trodde det. Ej heller jag, måste jag erkänna. Något ord om att Leicester i kvartsfinal i Champions League?
Ja, det är ju riktigt imponerande.
Smått bragdottat.
Ja, verkligen. Med tanke på hur deras säsong har varit och hur dåliga Leicester har varit. Nu har de i och för sig fått effekt av tränarbytet då. Och sett betydligt bättre ut sen det hände. Så det... Det var inte kanske lika stor chock som det hade skett under Ranieri, men ändå, det är Sevilla är ett riktigt bra lag, det ska man komma ihåg.
Och Lars Michael ska ha en cred också.
Ja, det ska han absolut.
Straffen. Det är väl många som ska ha en eloge, alltså, men kollektivet tänker jag liksom ändå...
Det var ju gamla Leicester igen.
Det var ju
ingen boll, men som
en skärva av säsongen 15-16 kanske, som vi fick se där igen. Frågan är om man kan hålla
det. Michael tar alltså straff i båda mötena.
Ja.
Sevilla har för övrigt missat på sina åtta senaste.
Missat fem eller sex.
Fem eller sex och åtta olika straffskjut.
Det är märkligt.
De letar verkligen.
Ja, de söker en straffskjut, det gör de. Kanske, med det.
Kanske kan låta någon få lite kontinuitet, så kanske det hade gått bättre. Vad vet jag?
Kanske.
En sån sista var i alla fall otroligt på det.
Precis. En sista grej då. Jag vet att nu har vi dragit på det här. Det har varit väldigt mycket Barcelona-prat. Men vi har ju också ett tredje ben. Utöver Premier League, Champions League, så pratas det även en del landslagsfotboll i den här podcasten ibland. Och nu är vi ju där igen, va? Det är VM-kval på gång och idag har truppen släppts till VM-kvalet som kommer här nästa vecka mot Vitryssland.
Ja, ja. Ett tredje ben.
Precis, ett tredje ben. Jag vill inte göra några mer alluderingar på just det temat. Men vi har en trupp som ser ut så här. Linus, du har inte kollat den här tidigare, va?
Nej.
Nej, så vi tar den lite live här nu. Så kan väl du kan väl förklara vad vi har och ge oss lite reaktioner.
Spontana reaktioner.
Jag vet ju till exempel, det största utropstecknet som det har pratats om är att Seb Larsson är tillbaka i truppen igen. Vad har vi att säga om det till att börja med? Patrik, har du någon input på?
Det var väl inte jätteöverraskande med tanke på att han har kommit tillbaka och fått spela väldigt mycket i Sandlen och har väl ändå gjort det helt okej. Okay. Och att det är väl inte mördande konkurrens i ett svenskt landslag för tillfället.
Nej.
Så att det var väl inte jätteoväntat att han har nypt en plats.
Är det bara jag som har funderat på om även han skulle ta ett steg tillbaka och förklara sig färdig med det här som Kim och company har gjort, trots att man inte avslutar karriären än?
Ja, det är möjligt. Men han är väl hur gammal är Seb? Är han 31? 32 någonting.
Ja, jag tror att han är där i krokarna. Han är inte lastgammal, absolut inte. Men jag menar, det kändes ändå som att han tillhör
Seb har ju faktiskt haft en segdragande skada som han har haft i typ 2-3 år.
Ja.
Och har inte velat operera den.
Nej.
Och det har han gjort nu efter EM. För att han har haft sånt fokus på att spela EM.
Just det.
Men det är inte liksom... Det har säkert hindrat honom från hans max potential. Så att jag tycker att han är ändå ganska liksom strong och har kommit tillbaka nu och spelar väl en del i Sandalen.
Ja, han spelar rätt mycket nu.
Bara man spelar i Premier League så tycker jag man ska vara med.
Ja, särskilt givet konkurrensen, ni har ju
helt rätt. Nej, det är inte mördande. Men det var väl lite, det här jag har dålig koll, eller jag är inte jättebra, alltså det är svårt. Många av de här spelarna spelar ju lite obskyra ligor eller lite mindre lag. Så det är svårt att ha koll på hur de har presterat. Så men en spelare som jag vet var lite surr om förut, det var väl Sam Larsson som tyckte att han själv hade varit väldigt bra i Heerenveen.
Ja.
Och nu är han ju med i truppen och det tycker jag är spännande. Jag har inte sett han själv så mycket så det tycker jag var lite spännande att han var med i truppen.
Ingen Alexander Isak.
Nej, precis.
Men de debuterade för Dortmund.
Fick vi göra 3 minuter här i någon cupmatch för
fyra
minuter. Okay. Men ändå.
Viktigt
att få gå.
Alla minuter ska räknas.
Enligt uppgift har fått ovationer ifrån fansen också.
Ja,
på plats.
Han var grym, eller?
Ja, gjorde fyra imponerande minuter redan klara.
Landslaget nästa.
Nej, men hade vi några andra överraskningar i den här truppen? Eller har vi någon mer?
Det är alltså inte AIK-fierat så, men jag saknar ju alltid Nisse Johansson i en landslagstrupp.
Ja.
Landslagsklass. Men annars...
Kommer de göra det för oss mot Vitryssland den 25? Det är väl egentligen grundfrågan. Vitryssland, vad har vi på Vitryssland?
Ja, vad har vi på Vitryssland?
Det är inte mycket.
Ja.
Kaloa och mjölk.
Ja, precis.
White Russia.
Och just så. Minsk, Lukashenko, det är ungefär det jag kan.
Ja, det är så att tänka på.
Ja. Vet enligt att det är från och med första mars, tror jag, är visumfritt att resa till Vitryssland i 5 dagar.
Ja.
Här vet jag eftersom att jag samlar på länder i en tävling av min syrra. Och det är Vitryssland, det är en sån här blank fläck på min karta än så länge.
Men då är det dags kanske.
Ja, det kan bli. Vem vet. När är returmatchen? Det är väl i hösten. Kanske det blir. Jag står här. Ja. Kan jag stå här själv med flagga och heja på.
Ja. Vi får se om vi kommer hem levande.
Seb Larsson och grabbarna.
Nej, men det ser ut bra ut. Jag har inte så mycket roligt att säga om truppen.
Vi är glada och nöjda med det som presenteras.
Vilka forwards? Var det Ole Torre, Berg och...
Du kan väl dra igenom truppen
så att vi har en Nyman, Gudetti, Berg.
Ja. Toivonen, Gudetti på startplats, eller?
Ja. Toivonen, det känns väl som det. Om de inte lär med en forward, men det kan.
Jag kan säga fan, det känns AIK-fierat. Det var för övrigt lite skämtsamt med Lisse Johansson.
Ja.
Men Robin Quaison.
Ja.
Kan jag faktiskt sakna på riktigt.
Ja, just det.
Jag tycker han är bra, men vi är kvar i Palermo nu.
Nej.
Nej, vart spelar han nu för tiden?
Han gick väl...
Han gick till Tyskland, vill jag tro.
Kan kolla vart
till Bundesliga.
Men det var väl ett jäkla stökigt där i Palermo. De hade väldigt, det var väldigt auktoritär...
Det är ofta stökigt.
Ja, såklart. Men jag menar, även i klubben, inte bara från liksom sådär...
Som är Cosa Nostra.
Inte bara familjen, så att säga, utan även...
Men klubben är ju en del av familjen.
Ja, nej, så kan det mycket väl vara. Men i vilket fall så förstod jag det som att det var klubbledning som i praktiken låste in sina spelare pass och sånt där.
Okay.
Gjorde det lite klurigt.
Just det.
Ja.
Har vi en klubb?
Vi har en klubb och Bundesliga var alldeles rätt. Det var Mainz.
Ja. Mainz, precis. Mainz 0...
Klopps
gamla. Ja, FSV Mainz tror det stod där.
Det är inte de som har någon siffra i sitt klubb.
Mainz 0-4, nej, det är Schalke. Men typ Mainz också.
0-5 eller något sånt där.
Ja,
skitsamma, Mainz i alla fall.
Mainz.
Där, ja, men det är väl inte ett fönster som kanske riktigt...
jag vet inte om man spelar i Mainz, eller hur? Alltså, det jag menar, många av de här namnen, det är liksom, man följer ju inte dem liksom, i någon liga.
Party och Janne har väl kanske inte heller ögonen på Mainz i första läget.
Ja, det kanske han borde ha.
Mainz,
Bundesliga är en jättebra liga, så det borde han ju kika, tycker jag. Men det kan ju vara att han inte vill lira där, det har jag noll koll på.
Det är mycket möjligt. Vi får spekulera vidare i det och mycket annat vid ett senare tillfälle. Vi hinner inte så mycket mer idag.
Nej.
Men jag tycker ändå det var trevligt att surra med er. Och kul att vara tillbaka efter fan flera veckors uppehåll, som sagt. Vi ber om ursäkt för det. Teknikstrul har gjort att ni inte har fått höra våra ljuva stämmor på flera veckor. Vi ska försöka bli bättre på kontinuiteten där. Men oavsett när vi kommer tillbaka vill vi gärna ha fler mejl från er. Och de skickar ni till fotbollspodden@hotmail.com med synpunkter, hissande, dissande, förslag på gäster. Vi har ju faktiskt en gäst som är på gång. Vi ska inte avslöja vem det är, men det kan bli riktigt intressant.
Mycket.
Ja, är det Limparklass på det här nästan?
Ja, det är det väl.
Ja,
det är en av de hetare.
Vi håller på det, men det är en...
Limpar, det pratade vi om i förra.
Ja,
det gjorde du.
Exakt.
Kan vi bara nämna det? Vilken jävla kille.
Ja, Anders Limpar.
Skit sympatisk.
Ja, trevlig och jäkligt relevant ändå, trots att det var ändå en 20 år.
Det var ju verkligen lyssnar... Alltså, det var mycket intressant saker. Så har man inte lyssnat på det avsnittet kan man verkligen...
Ja, det håller
ju. Rekommendera att göra det.
Det är tidlöst.
Bra timing på oss också. Sen kom man upp på timeout.
Ja, precis. Limpar, helt kul att se att det går bra för Anders fortfarande.
Och kul att surra igen.
Ja, men jag tycker
ni är alltid välkomna hem till mig.
Ja. Igelvadsstråket som vi sitter på i Fresta här. Och det är där vi har spelat in avsnitt 118 av Fotbollspodden. Det är en produkt av fans och för fans och vi älskar att just du har lyssnat. Jag heter David Kallemo och med mig idag har jag haft...
Patrik Kinnaman.
Och Linus Berglund.
Och ingen mer faktiskt från Igelvadsstråket i Fresta. Vi säger tack och godnatt.
Hej.
You're ready. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.